Människor tro-serie om Jerusalem. Helig stad för både judar, kristna och muslimer. Och betydelsefull för många svenskar genom historien.
Man kan säga att Sveriges förhållande till Jerusalem och det heliga landet är unikt.
Nathan Sachar berättar om hur Jerusalem kom att inta en central plats i svenskarnas medvetande. En plats som man längtade till och berättade om.
Jag är i Jerusalem. Jag bor på Sions berg, på konung Davids berg. Och härifrån ser jag ut över den urgamla, märkvärdiga staden. Hemmet för mänsklighetens största minne. Föremålet för så många blodiga strider. Så många pilgrimssteg. Så många lov och klagosånger. Så många frågor och förhoppningar. Än idag.
Fredrika Bremer, den svenska succéförfattaren, anländer till det heliga landet i januari 1859. Och lite senare hör vi om hennes intryck av Jerusalem och hur den resan påverkade henne. I vår serie berättar vi om både dåtid och nutid. Och vi möter Jerusalembor med olika perspektiv på sin hemstad. Och i det här avsnittet undersöker vi alltså ännu en aspekt av den heliga staden. Svenskarna och Jerusalem. Med hjälp av journalisten och författaren Nathan Sachar.
Man kan säga att Sveriges förhållande till Jerusalem och det heliga landet är unikt. Nästan i världshistorien. Därför att... Vilka var oddsen att det här folket här uppe i mörka Norden skulle utveckla ett så hett känslomässigt förhållande till Orienten? Det berodde på reformationen och reformationens viktigaste reform, nämligen översättningen av Bibeln till svenska. Och där fick svenskarna ett gemensamt kulturarv, därför att om det var någonting som alla hade gemensamt, hög och låg, det var att man hörde Bibeln läsas varje vecka, hela livet. Så att man blev expert på biblisk historia. Och Bibelns äventyr och Bibelns sens moral, det blev inflätat med själva vardagslivet. Och Bibelns ordspråk användes också om svenska bondelivet.
Nathan Sachar menar att Sveriges och svenskarnas relation till Jerusalem är en viktig del av vår kulturhistoria. Och även om den heliga staden låg mycket långt bort har den satt så många avtryck i bildkonsten, i litteraturen och i musiken. En psalm om att gå upp till Jerusalem. Och bilden av Jerusalem förmedlades tidigt till svenskarna. På Skansen i Stockholm finns ett gammalt klassrum bevarat, en byskola från Väla socken sydväst om Lidköping. Längst fram hänger en karta. Men inte på Sverige, utan en karta över heliga landet. Ett land som visserligen fanns i verkligheten, men ännu mer i människors inre föreställningar. I den kristna tron som förenade alla i det avlånga landet i norr. Nathan Sachar är en av redaktörerna till boken Svenskarna och det heliga landet. Vad var det då för bild av Jerusalem som de bibelläsande svenskarna fick ta del av?
Jerusalem i Bibeln är dels... en plats där det händer saker som i böckerna om David och Salomo och andra. Men det är också en metafor för ett bättre liv, för himmelriket och för den högre plats dit man strävar.
Att stiga upp mot Sion och Jerusalem, som det står i samtexterna.
Och det här var, det var så verkningsfullt och när så att säga... Man kan säga att svenskarna judaiserades på det viset att snarare än att känna sin egen gamla historia och sin egen geografi, så kände de Israels forntidshistoria och Israels karta. Det var den som hängde längst fram i skolsalarna, Palestina, och vars städer man lärde sig peka ut och vars historia man hörde.
Och Genesarets sjö och alla de här platserna. Ja.
Och skolplanscherna som vi äldre minns då, av Jesu mirakel och Davids segrar. Och...
Så det var en plats man längtade till, även om man var en liten flicka eller pojke i skolbänkarna, tror du?
Så snart man sprängde de stora järnvägstunnlarna genom Alperna och det gick även för vanliga människor att resa söderut, då var ju Palestina ett resmål, ett stort resmål. Och det var oftast naturligtvis präster då som var reseledarna, och man åkte kanske tåg då till Italien eller till Konstantinopel, och så tog man en båt och så fick man se allt detta. Det var ju, det var så pass omskakande och meningsfullt att det än idag finns en klinik i Jerusalem för framförallt kristna, men människor som har kommit till Jerusalem och blivit så omtöcknade av all den här andligheten och så att de blir på ett eller annat sätt galna. Många får för sig att de är messias eller att de är Jesus eller apostel. Eller...
Och du tror att det var en och annan svensk som drabbades av det här syndromet, Jerusalem-syndromet?
Oh ja, det vet jag att det är några som har gjort.
Att vallfärda till heliga platser, det var ett viktigt inslag redan i den medeltida andligheten då Sverige var katolskt. Den mest kända pilgrimen från Sverige är den heliga Birgitta. Hon lämnade Sverige för gott 1349 och reste till Rom. Birgitta besökte många heliga platser, men hennes sista pilgrimsfärd går till det heliga landet. Det är hennes största och viktigaste resa som hon visste att hon skulle göra, eftersom Jesus redan tidigt meddelat henne det. Och i november 1371 ger hon sig iväg med ett stort följe av biskopar och biktfäder. Flera av Birgittas barn är med, och ett av dem, sonen Karl, dör under resan. Men Jesus är med henne hela vägen och uppenbarar sig för Birgitta flera gånger. De reser över ett stormigt medelhav, och när de till slut kommer till Jerusalem besöker pilgrimen Birgitta alla heliga platser. Den heliga gravens kyrka, Golgata, Getsemane, Oljeberget, och hon besöker också Betlehem. Och Kristus visar sig för henne i starka visioner som skrivs ner av biktfäderna, som sedan sprider texterna i Rom och i Vadstena. Birgitta dör hemma i Rom 1373 i sviterna efter en sjukdom som drabbade henne under den här långa resan. Birgitta, som sen blir den heliga, gör ju en andlig resa, och den är en av många i den heliga historieskrivningen om Jerusalem, som inte har med verkligheten och vetenskapen att göra. Men bilden av Jerusalem är dubbelexponerad. Den är både jordisk och himmelsk, och fortsätter att vara det än idag. Du lyssnar på Människotro och vår serie om den heligaste av städer. Och i det här avsnittet berättar vi om svenskar som lockats att åka till Jerusalem. När den svenska succéförfattaren Fredrika Bremer reser till det heliga landet 1859 gör hon det både som upptäcktsresande och som journalist. Reporter Carla Sanchez har träffat journalisten och stilikonen Barbro Hedvall, som intresserat sig mycket för 1800-talsförfattaren Fredrika Bremer.
Det viktiga med 1800-talsmänniskorna för mig är ju att deras kläder är så tråkiga. Och då tror jag att de också är tråkiga. Och det är fel.
Journalisten Barbro Hedvall var tidigare förbundssekreterare på Fredrika Bremer-förbundet. Hon har skrivit böcker om både mode och kvinnors rätt. Men framförallt har hon intresserat sig av den svenska författarinnan Fredrika Bremer.
Fredrika var vid den här tiden en ganska gammal person. Hon var över 50 och på den tiden var det rätt så mycket. Hon hade bakom sig en stor succé, Resan i Amerika, Hemmen i nya världen. Och hon hade skrivit romanen Härta som var en feministisk pamflett skulle vi säga idag. Och som väckte mycket diskussion. Och hon tyckte ändå att hon hade mycket kvar att upptäcka. Och det var framförallt då den rätta religionen, eller om det fanns ett svar på den frågan.
Efter att Fredrika Bremer besökt olika kristna samfund i Schweiz träffar hon faktiskt också den katolska påven i Italien. Vintern 1858 anländer hon till det heliga landet. Men om den tidigare resan gjordes för att lära sig mer om de olika kristna förgreningarna är syftet nu att jämföra judendomen och islam med sin egen tro. Men går de att jämföra och kommer hon att hitta ett svar? Förutom Bremers egna religiösa sökande är hon framförallt journalist och författare.
Bremer är ju en litterär resenär eller nästan upptäcktsresande. Hon är en varmt kristen person. Det är ju bakgrunden till hela hennes resa, är ju hennes religiösa sökande kan man säga. Men hon är ingen pilgrim. För de flesta kristna som vid den här tiden reser till Jerusalem är ju precis som den heliga Birgitta var, alltså pilgrimer för att komma till de heliga platserna och kunna be där. Så är det inte med Bremer. Utan hon är intresserad av hur platsen ser ut, hur den ter sig. Och hon är naturligtvis väldigt intresserad av islam som hon ju inte har träffat förut. Och en av hennes medresenärer är ju den ryska storförstinnan som har som mål då att få be. Som inte är så intresserad av något annat så att säga. Men Bremer är intresserad av allt annat.
I Fredrika Bremers bok Livet i den gamla världen skildrar författarinnan alla sina möten och upplevelser. Och i 5 månader blir hon kvar i det heliga landet.
Hon sitter till häst när hon ska resa någonstans. Men hon rör sig ju till fots i Jerusalem som inte var stort. Och det skildrar hon också ganska mycket. Folklivet och vilka andra som rör sig där.
I Livet i den gamla världen iakttar Fredrika Bremer människorna. Och skriver på ett berättande sätt. Som läsare får jag en uppmålad bild av hur de är klädda, sminkar sig och hur de för sig.
På kvällen, alltså vid solnedgången, då stängs portarna till staden. Det är en muromgiven stad på den tiden med portar. Och då är det många som går ut mot någon av portarna precis när kvällsljuset kommer. Och då iakttar hon kvinnor som då försiktigtvis går ut. De är täckta i vitt. Ser spöklika ut, skriver hon ibland i ljuset och sådär. Men hon får aldrig, hon försöker någon gång säga något, men det går inte. De går förskräckt undan.
Där går flockar av turkiska fruntimmer, från huvud till fötter insvepta i kåpor av vitt bomullstyg. Och ansiktena täckta av ett ogenomträngligt flor. En svart, en gult, en blommigt. Det samlar sig på en höjd nära staden. Det är stadens turkiska begravningsplats. Och som det är fredag, turkan är söndag, så går kvinnorna, enligt bruket, att besöka vänners eller anhörigas gravar. Och ve den jude eller kristen som skulle våga sig bland dessa spöklika gestalter kring gravarna.
När jag läser Livet i den gamla världen märker jag att Bremer verkligen försöker greppa den annorlunda världen hon möter. Hon vill kunna uttrycka sin tacksamhet för maten på arabiska och smälta in i sammanhanget. Men trots de ambitionerna lyckas hon inte med det. Hon förblir en västerländsk kvinna med annorlunda åsikter, fördomar och tankar. Idag kan Fredrika Bremer uppfattas som en upptäcktsresande och frilansjournalist på jakt att få uppleva det färgstarka folklivet och kvinnorna i Jerusalem.
Hon är intresserad av hur kvinnorna tänker. Och hon får då möjlighet att besöka några harem som hon samtalar med. Och mötet är intressant. Bremer är en väldigt bra reporter. Och hon lägger märke till vardagsdetaljer. Till exempel hur de är klädda, de här kvinnorna, hur mycket smink de har, smyckena som man har över pannan och liknande. Och de här damerna är ju lika intresserade av henne, de fingrar på hennes korsett. Och hon har nästan alltid en mörk klänning, vit kjol, och hon är inte så modefixerad. Och sen bjuds hon på måltider och så försöker hon att ställa frågor om hur de ser på Gud, religionen, vilka föreställningar de har. Och hon pratar naturligtvis också med män, men jag tror att dels har hon inte av naturliga skäl inte några särskilda förberedelser innan hon kommer dit, utan det blir det hon får höra, det hon iakttar. Så hon kommer aldrig särskilt djupt in i islam. Det måste man förstå.
Goda anlag felas icke dessa kvinnor. Det ser jag. Det vet jag. Vad som felas är ljus, frihet, fostrande vård, ädlare mål än jordiska njutningar och Mohammeds paradis. Där mannen förnedrat kvinnan, där hämnar hon sig. Förr eller senare, omedvetet, men förfärligt. Harems oordning avspeglas i staten. Vi kunde här i landet se det alla dagar.
Fredrika är ju en emancipatorisk, alltså en frigörande kvinna. Så hon beklagar de här kvinnorna som är instängda och som är så bundna i sin livsföring, alltså sin klädsel, det här att skyla sig och inte få gå ut på egen hand. Och så hon tycker nog inte, hon ser väl inte islam som lösningen på problemen, eller jag ska uttrycka mig.
Fredrika Bremers egna tankar om den fria kvinnan krockar med hennes upplevelser gällande islam i Jerusalem. Hon bestämmer sig för att islam inte kan utmana hennes kristna tro. Många fördomar känns djupt inrotade i Bremer, men samtidigt kan hon förvåna. Det finns delar i boken där hon rakt upp och ner, med självdistans, berättar om sina upplevelser.
Det är en resa som är ganska strapatsrik, inte bara det här med ridandet, utan hon övernattar i något som kan kallas ett värdshus. Det är ganska varmt och inte särskilt hygieniskt, men hon får då sova på en takterrass, insvept i något lakan, och så skriver hon om hur hon vaknar till och det kryper ur hela kroppen. Lopporna vid Genesarets sjö, ett oförglömligt minne. Hon förstår ju att det är loppor. Hon stiger upp och drar av sig allting och blöter lakanet i en, jag antar att det är någon liten bassäng som finns där uppe, och sveper in sig i de blöta, så att hon, och då blir hon av med de här lopporna. Och just såna här incidenter, alltså, det är det som präglar Bremers sätt att berätta om sin resa. Både de här detaljerna som läsaren blir road av, och sen kommer det långa utläggningar där hon refererar samtal hon har haft med lärda personer, eller också litteratur som hon har läst om de olika folken i Mellanöstern och deras historia.
Fredrika Bremer går grundligt till väga, men hur var det med hennes personliga sökande? Höll hennes kristna tro i mötet med den form av islam och judendom som hon mötte i Jerusalem? Journalisten Barbro Hedvall tror att resan hade en betydande roll för Fredrika Bremer, både som person och som författare.
Hon har några reflektioner i samband med att hon fortsätter, hon lämnar ju det heliga landet och fortsätter resan, där hon i stort säger att hon har fått mycket större klarhet. Och det syftar nog på att dels att hon har fått, så att säga, en helt annan kännedom rent geografiskt hur det är i det heliga landet. Men framförallt att hon också har då fått närmare kontakt med islam och judendomen. Och det har nog för hennes del varit klargörande på så sätt att hon har blivit mer och mer övertygad om att hennes eget tänkande är rätt.
För mer än 150 år sedan levde Fredrika Bremer. Hennes verklighet är något helt annat än vår. Men hur lätt är Fredrika Bremer att ta till sig för en nutida läsare?
Jag tror att hon nu när hon har blivit så här känd och är så är de som vill läsa henne, det är nu lite progressivt framåtblickande människor. Att det är människor som vill läsa om världen idag och världen imorgon. Hon har en lätt och klar stil. Och när man jämför med, hon hade ju några samtida svenska, nej det går inte att läsa idag, men Bremer går att läsa idag. Hon var ju helt enkelt väldigt begåvad.
Barbro Hedvall, före detta förbundssekreterare i Fredrika Bremer-förbundet, en av Sveriges äldsta kvinnoorganisationer. Och det var Marie Jansson som läste ur Bremers bok Livet i gamla världen. Våren 1900 besöker en annan författare, Selma Lagerlöf, Jerusalem. Tillsammans med sin älskade Sofie Elkan. Hon skriver sedan romanen Jerusalem i två delar som blir en stor försäljningsframgång, inte bara i Sverige. Och som senare bidrog till att Selma Lagerlöf fick Nobelpriset i litteratur. Men Selmas magnifika berättelser om svenskar från en by i Dalarna som reser till den heliga staden, den har bidragit till att spä på Jerusalem-romantiken, det menar Nathan Sachar.
Selma var ju sagoberättare, så att hon snarare än att föra ner saker på marken så lyfte hon upp dem. Det är en storartad roman, det är ingen tvekan om det, men den är problematisk därför att det gick inte riktigt till så här. Det är en fantastisk historia med den lilla byn i Dalarna där inte alla men många sålde sina hemman och flyttade iväg.
Nås heter byn.
Just det. Och de här var, det var inte som de fattigsvenskarna som flyttade till Amerika för att de svalt i Sverige, utan det här var människor som hade det gott och sålde gårdarna och anslöt sig till den här sekten som hade räknat ut att det skulle hända något vid sekelskiftet med kanske rent av domens dag och Jesu återkomst, och då var det lika bra att befinna sig på platsen.
Så det var en religiös emigration?
Ja, det var det, och det var ett religiöst projekt, och det var, de här svenskarna blev ganska grymt besvikna när de kom till American Colony, den här sekten. De hade kommit från ursprungligen från Chicago, där svenskarna kan man nästan säga blev andra rangs medlemmar av sekten och hårt hållna av fru Spafford, Mrs. Gordon som hon heter i Selma Lagerlöfs roman. Och hur pass grymt besvikna de var och pass illa behandlade svenskarna var där, det har inte kommit fram förrän rätt nyligen.
Man har fått fram mer saker ur arkiv, ja, och sådant i Jerusalem.
Det finns ett brev någonstans där diktaren Oscar Levertin frågar Selma varför hon inte skrev mer om det här, de här tråkiga, ledsamma sidorna. Och då svarade hon att hon kunde inte skriva som det verkligen var.
För hon träffade dem när hon var där?
Ja, och det här var mycket duktiga människor. En hel del av dem de var guider åt Selma och guider åt Sven Hedin och guider åt alla svenskar som kom. Och de var pionjärer på en massa områden. De satte igång fotoverksamhet och resebyråer och de satte igång bilförsäljning och så att de inte bara överlevde, utan de har också spelat en roll i så att säga det moderna Jerusalems framväxt.
En spännande historia som Selma Lagerlöf fascineras av, människorna hon möter, Och hon möter ju också den kristna staden och beskriver det i sin roman Jerusalem. Så här låter det.
Här finnas de präktiga missionsskolorna som ger fri undervisning, kost, kläder och husrum åt sina elever för att komma i tillfälle att vinna deras själar. Här står missionssjukhusen där man tigger de sjuka om att komma och låta sig vårdas för att få omvända dem. Här hållas bönemöten och gudstjänster där man kämpar om själar. Här är det som katoliken talar illa om protestanten, metodisten om kväkaren, lutheranen om den reformerte, ryssen om armenien. Här smyger avunden, här tvistar den renlärige med kättaren, här hatar man för Guds högre äras skull varje människa. Här är själajaktens Jerusalem. Här är de onda tungornas Jerusalem. Här är lögnen, förtalets och smädelsens Jerusalem. Här förföljer man utan vila. Här mördar man utan vapen. Detta är det Jerusalem som dödar människor.
Katarina Wikars läste ur Selma Lagerlöfs roman Jerusalem. Vad tänker du, Nathan Sacher, om den här beskrivningen av Jerusalem år 1900?
Ja, det är enastående och det är säkert, jag tror att det är mycket träffsäkert. Därför att det här var en tid av konflikt mellan de västliga makterna. De kubbades och armbågades för att de skulle komma först till det dukade bordet när det osmanska väldet föll samman. För det visste alla att det skulle göra.
Historien är närvarande i Jerusalem och den påverkar nutiden på så många olika sätt. Och 120 år efter Selma Lagerlöfs kritiska beskrivning av hur religionen förvanskas och förvrids så fortsätter heligheten att utvecklas i dagens Jerusalem. Vi ska höra en till svensk som har ett passionerat intresse för Jerusalem, både stadens historia och helhet. Guiden Sara Jordan. Hon har flyttat till Jerusalem från Sverige och bor här med sin familj. Hon tar mig till ett område i utkanten av Jerusalems gamla stad, där det skett en helt ovetenskaplig utgrävning, men som lett till att det uppstått en ny helig plats.
Vi är på den grekisk-ortodoxa basketplanen. Vi såg den armeniska idrottsplatsen innan, nu är det den grekisk-ortodoxa basketplanen. Den används av de grekisk-ortodoxa seminariestudenterna som studerar där borta. Här utspelar sig följande historia som jag har hört två olika versioner om redan. Det här hände för ungefär 10 år sedan. En av historierna är den här är faktiskt från distriktsarkeologen här i Jerusalem, Amitre M. Han berättar att han blev uppringd mitt i natten. Det ringer någon från som bor här på Sienberget och säger de håller på och gräver. De håller på och gräver i trädgården utanför den grekisk-ortodoxa basketplanen. Du måste komma hit, man får inte lov att gräva. Detta är en helig plats. Han kommer hit, så står det 10 ultraortodoxa män som står här och gräver. Och de säger, vi har alla haft samma dröm. Det här är ingången till grottan där David ligger begravd. Vi måste gräva ut den. Och distriktsarkeologen säger, det kan inte göra. Man kan inte hålla på med arkeologiska utgrävningar så här utan några tillstånd. Nu får vi fylla igen det här och så går alla hem och sover. Jag har också hört en annan version av den här historien. Och notera att detta hände för 10 år sedan. Vi har redan 2 versioner av den här historien. Några ultraortodoxa studenter spelade basket här på den grekisk-ortodoxa basketplanen och då öppnar sig jorden, ett hål öppnar sig och de inser att detta är ingången till grottan där David ligger begravd. 2 versioner, men de utmynnar i samma sak. Här finns ingången till grottan där David ligger begravd och titta här ska ni få se. Här har uppstått en ny böneplats, en ny helig plats de senaste 10 åren. Detta är ingången till Davids riktiga grav. Glöm korsfararstrukturen där borta. Det här är den riktiga ingången till Davids grav, titta. Folk kommer hit och tänder ljus, folk kommer hit och ber. En ny helig plats har uppstått.
Jerusalem, I kayalami, I londoloze, uhambenami.
Människor och tro om svenskarna och Jerusalem, från heliga Birgitta och genom historien. 1900-talet blev ännu en våldsam tid i Jerusalem. Det heliga landet blev en arena för ett krig mellan judar och araber. Den nybildade organisationen FN försökte lösa konflikten. Och den första att få uppdraget som FNs medlare var en svensk, greve Folke Bernadotte. Han var den första svensken som engagerat sig för att hitta en fredlig lösning i konflikten Israel-Palestina. Men det var ett uppdrag med ett högt personligt pris. Och Folke Bernadotte mördades i Jerusalem den 17 september 1948. Men Folke Bernadotte, han trodde verkligen på att FN skulle kunna mäkla fred. Och så här lät det i Sveriges Radio juli 1948.
Jag är glad att säga att jag anser inte alls att min roll som medlare är slut. Bägge parterna, både araberna och judarna, har framhållit för mig att de hoppas att inte jag ska förtröttas, utan att jag ska återkomma och fortsätta förhandlingar med de båda parterna för att eventuellt så småningom, och det har jag en förhoppning om, kunna komma till en gemensam basis på vilket vi kan fortsätta våra förhandlingar.
Anser greven alltså att FN har några möjligheter att lyckas som internationell organisation i konflikter av sånt här slag?
Ja, det anser jag visst det. Men om jag tänker på den nuvarande konflikten i Palestina, den aktuella konflikten i Palestina, så har jag idag på förmiddagen under säkerhetsrådets sammanträde framhållit mycket, mycket skarpt och tydligt att nu gäller det för säkerhetsrådet att inte längre komma med vaga förslag eller förslag, utan de ska beordra, har jag föreslagit, beordra en eldupphör i Palestina. Förenta nationernas prestige står ju på spel just nu. Och därför så anser jag att Förenta nationerna måste ta ett mycket allvarligt steg och ett bestämt steg för att inte deras prestige ska gå till spillo.
Ja, så lät det sommaren 1948 då Folke Bernadotte var rätt positiv och bestämd. Men vad hände sen då, Tansager?
Ja, några resoluta åtgärder från FNs sida, sådana som han ville få till stånd, det kom ju inte. Och sen på hösten så de nådde ett vapenstillestånd, men sen på hösten så återupptog den israeliska sidan striderna och kriget fortsatte också en bra bit in, i alla fall in på januari 1949. Och Bernadotte mördades i Jerusalem i det som var de tyska judarnas stadsdel Rehavia. Där han var omtyckt, men det var några personer från den så kallade Sternligan som la sig i bakhåll för honom.
Judiska extremister, ja. Skulle man beskriva det så? Eller?
Ja, tyvärr.
Men det var ett svårt uppdrag han tog på sig.
Ja, och det är ju fler, bland annat Gunnar Jarring, som har fått ge upp efter att ha stött pannan mot väggen.
Freden är långt borta. Extremister på bägge sidor har tagit över. Sen vi spelade in den här serien i december 2022 har den israeliska regeringen mött mycket motstånd. Och stora folkliga protester har ägt rum på flera håll i landet, också i Jerusalem. Nathan Sachar, en av alla svenskar som lockats till det heliga landet, har skrivit om konflikten sedan han flyttade till Jerusalem för 50 år sedan.
För mig är det mindre symbolik och mindre, så att säga, andlig mening och mera vardag. Jag har sett den här stan förändras på gott och ont under de här, ja, det är väl 50 år drygt som jag har bott här av och till. Och ibland kallas ju Jerusalem fredens stad. Och det är inspirerande. Samtidigt som det ibland är svårt för invånarna att leva upp till det här mottot. Nationalismerna och religionerna vill ju hela tiden åberopa då gamla rättigheter. Dels sånt som de hittar i utgrävningar och det som står i gamla böcker. Och så massa gamla legender och mystik som inte går att bevisa men som är mycket levande ändå för att det finns i folks själar. Det kommer att fortsätta vara en gåta för kommande generationer också. Det hade varit roligt att vara med eller göra ett kort besök om 100 eller 200 år och se hur det gick, så att säga.
Alla delar i Människa och tros serie om Jerusalem hittar du i Sveriges Radios app eller på vår webb. Och där finns också uppgifter om musiken i det här avsnittet. Producent var Anders Diamant och jag heter Åsa Furhagen.